Hej och välkomna till tredje gången gilt avsnitt 261 med mig David Grundström och
Viktor Sjöström.
Men inte Sandra Ferroni. Hon har inte sovit och sover nu istället.
Ibland är man trött.
Som till exempel nu.
Och då är det svårt att podda.
Ja, tur för dig att jag är inte trött. Och tur för mig att är du trött?
Jag är inte trött.
Tur för mig.
Jag är inte sjuk heller.
Inte jag heller.
Jag mår prima.
Ja.
Får jag ändå säga.
Vilken grej.
Ja.
Jag med.
Jag var på släktkalas i lördags och var hemma hos min kusin. Och han är musikalisk av sig och har en liten hemmastudio och så har han typ, jag vet inte hur många gitarrer och basgitarrer och kontrabaser han har. De är fan i varenda rum. Och det är väldigt inspirerande. Då blir man lite peppad och sugen på att göra någonting musikaliskt.
Eller att ha en kontrabas i varje rum.
Just det. Det är ju den enklare lösningen men även den dyrare lösningen. Nej, det vore kul att göra något med musik någon gång.
Mm.
När man har tid. Vilket man väl kanske har när man pensionerar sig eller så.
Ja, eller ser upp sig.
Ja.
Se inte upp dig, Victor. Inte för att jag sa det.
Nej.
Du på tal om musik, du såg Baby Metal.
Ja, i måndags på Fryshuset.
Vilken grej.
Baby Metal är speciella.
De är speciella. Jag har nog bara hört Give Me Chocolate-låten. Men
den som på något sätt har lyckats undgå Baby Metal, så det är alltså ett japanskt idolband med teknisk metal. Väldigt professionellt framförd och mixad och arrangerad och så. Men med tre stycken japanska flickor på sång. De var ganska unga när de började. Och det är en kul kontrast. Och alla metalfans hatar ju baby metal. För att säga, det är inte true. Det här är inte metal, det här är inte hårdrock.
Och vem var det som... Det är någon så här metal-legend person från... Om det är från Slayer eller någonting.
Ja, men det är ganska många som hatar baby metal. Nurgle från Behemoth är väl inget jättefan av dem, till exempel.
Nej, men någon metal-legend som sa att det fucking sluta bärsa på baby metal.
Jaha.
Ja.
Tvärtom.
Precis. Men jag kommer inte ihåg vem det var.
Ja, de har ju tagit bilder tillsammans med Metallica. De turnerade tillsammans med Guns N' Roses i Japan.
Ja.
Lite av varje. Det var en kul spelning i alla fall. Jag har aldrig varit med om något så väl koreograferat på en metalspelning. De har ju dansnummer till alla låtar också.
Så ja, det är ju japanskt.
Ja, så det måste vara extra jobbigt när man pluggar in ett nytt album för att turnera med det. För det inte bara måste man lära sig texterna till allting, utan man måste även lära sig alla dansnummer och små viftande med händerna och sånt. Och det ska vara exakt. Allt ska vara exakt. Nej, men det var väldigt tajt och kul. De gör väldigt catchy musik.
Var de support till Sabaton?
Det vet jag
eller,
inte.
Alltså, däremot, har de spelat Sabaton samtidigt? Eller var
den där Sabaton-nissen har ju varit med och gästsjungit på en av låtarna på nya skivan i alla fall.
Ah, okay.
Samma sak med Arch Enemy-sångerskan. Hon är med och gästsjunger på någon annan låt och på... Om det var förra eller förra skivan så fick de med någon Dragon Force-gitarrist. Det är lite allt möjligt sådär. Och visst, man kan som sagt tycka att baby metal är skitfåniga och att det här är inte riktig hårdrock och sådär. Men det skiter jag lite i vad fan. Jag har andra saker att bry mig om än vad som är riktig hårdrock och vad som inte är riktig hårdrock. Ja,
det känns som att efter man är 23 så ska man sluta bärsa på folk för deras musiksmak.
Ja,
alltså.
Jo, och som sagt, det är otroligt catchy. Det är ju producerat, det får man säga. Det är
inte true, eller cult.
Nej, det är det verkligen inte. Men det är välproducerat.
Rob Zombie var det. Så filmperson.
Och musikperson.
Ja.
Och sen har jag inte gjort så jättemycket. Eller jag har väl jobbat och så. Men i övrigt så har det varit mer av samma. Jag spelar vidare i Halo 2. Jag vet fortfarande inte varför jag håller på med det. Och jag vill fortfarande inte prata om det.
Ja, jag sa ju det i förra avsnittet att jag bara spelar Binding of Isaac igen. nu har det blivit så att jag känner nästan en skuld eller en duty att spela WoW och hålla mig igång där. Men jag har börjat ditcha det för att spela Binding of Isaac och bara logga in och raida.
Ja, jo, men det finns någonting där som... Jag tror att det är en gammal spelskribentskada. Att spelar man någonting, då ska det på något sätt leda. Det ska vara, spelen ska vara värt någonting. Det ska leda till material. Man ska skapa content för att...
Svårt att spela ett spel 2020. Längre än max 2 veckor också.
Ja, och att då gå tillbaka och spela ett gammalt spel bara för nöjes skull, det är dödssynden på något sätt. Men det bryr jag mig tydligen lika lite som jag bryr mig om Baby Metal eller True eller inte. Uh-huh. Så jag spelar Halo 2 och tycker att det är kul.
Jajamän, på tal om WoW kanske jag kan segwaya in oss i nyhetssegmentet.
För all del.
Och börja längst nere i vad vi har skrivit upp. För Blizzard, det går fan inte bra för dem just nu med deras PR-image.
Det känns lite som att Blizzard har
blivit uppköpt av Activision.
Ja, nej, Blizzard går lite från tabbe till tabbe och det här med att lansera spel verkar inte riktigt vara deras grej. De gör bra spel ofta, men att få ut dem smidigt.
Ja,
det är inte så Blizzard jobbar.
Det är inte jättelänge sedan som senaste patchen till faktiska World of Warcraft, inte, alltså Battle for Azeroth, inte Classic, släpptes. Det tredje content-patchen, de brukar ha 4 stycken per expansion. Men det blir bara 3 här, och nu är det 8 månader eller någonting tills Shadowlands släpps. Och folk har varit väldigt ljumna över hur det såg ut. Och sen nu i veckan så släppte de ju, eller förra veckan, släppte de Warcraft 3 Reforged.
Vilket är alltså en ny version av gamla goda Warcraft 3 från 00-talet.
Det skulle man kunna tro. Men ja, det har fått titeln Warcraft 3 Refunded. För att det är inte en remake eller ett återsläpp, ett nytt släpp av gamla spelet fast med bättre utseende, utan det här är Warcraft 3.
Rätt upp och ner.
Jajamän, klockan 2018 så visade de ju upp en cinematic från Warcraft 3 Reforged, där de visade The Calling of Stratholme, som är ganska legendariskt äventyr i gamla klassiska War 3, som var med mer cinematisk kamera. Det var inte den här top-down-viewen som alla in-game cutscenes var. Och det såg skitballt ut, och de snackade om att det skulle ha 4 timmar med Reforged cinematics. Jag har skrivit upp lite stöd här. Det ska vara det, omarbetade cutscenes, ny voice acting, och de skulle justera storyn så det är mer inline med just World of Warcraft, som har retconat massa saker som hände i Warcraft 3. Precis ingenting av det här dök upp i spelet. Den här cutscenen som liksom de visade på BlizzCon, som man kan väl säga var färdig, den är inte med i spelet. Den är med i promomaterialet för spelet. Och det är fortfarande promomaterial som säger att det är över 4 timmar Reforged cutscenes och ny story och ny voice acting. Men det är samma voice acting. Det är, den här cutscenen är bara nya modeller, men samma vy, samma cutscene. Det finns 2 nya cutscenes, och det är intro-scenen när orker och människor slåss mot varandra, och sen så kommer det ner en meteor och så är det undead som helt plötsligt där och härjar. Som ser ganska ball ut. Och sen har de gjort en ny cutscene av slutet av The Frozen Throne, alltså expansionen till Warcraft 3. Slutar med att Arthas och Illidan slåss mot varandra i en ganska ball, det är lite så här samurai-film. De slår mot varandra, och så är det en svart skärm och så är det vitt streck som visar när de träffar, och så är det en av dem som stupar. Den här cutscenen har de gjort om, men den ser enligt mig för jävlig ut i jämförelse. Den förra var bättre. Så en ball cutscene som de gjorde värre, en ball cutscene som är ball, den här start cutscenen, men så annars så är det ingenting nytt.
Och så går det väl inte heller att backa tillbaka till ursprungsversionen för tillfället?
Typ. I och med det här så har de bytt, de delar klient-spelen. Och i och med att nya Warcraft 3 ska ha den nya versionen av Battle.net, inte den från 2003, så har de liksom tagit bort det där. Så det finns, du kan, om du inte äger Reforged men köpte via Battle.net och via Battle.net och väljer Warcraft 3, så kommer det till Reforged-sidan, så det säger åt dig att köpa. Men om du installerar det utanför Battle.net och startar upp det som en vanlig applikation, så fungerar spelet som vanligt, förutom att det inte finns någon online. Du kan bara spela i LAN eller kampanjen. Ytterligare nya saker med Reforged är just, i en content patch som kommer komma, har de sagt, så ska ladders, alltså MMR-rankning och klaner tillkomma. Men det är borta från ursprungsspelet.
Mm.
De har också lagt in en liten klausul så att alla custom maps som laddas upp inte ägs, de ägs av Blizzard. Mm. Det är väl för att de vill, inte vill missa till Dota.
Nej, det är de, precis, de fick väl de det kan inte ha varit en jättekul upplevelse för Blizzard att se Dota skapas som en Warcraft 3 mod och sen bli det här gigantiska fenomenet och liksom inte riktigt lyckas kapitalisera på det.
Precis. Så det är just nu lägst rankade, användarrankade spelet på Metacritic. Jag tror det är 0,6 senast jag kollade. Ja, de har kommit ut med en ursäkt där de, eller en community post där de skriver angående vissa saker, men de tar inte upp saker så som cutscenes. De nämner gamla Warcraft 3 på så sätt hintar de att gamla Warcraft 3 finns inte. Det här är Warcraft 3 nu. Mm. Så det är misslyckande till remake.
Mm. Får vi se om de lyckas rädda upp det här. Det är ju inte första gången Blizzard gör en lansering som inte är helt perfekt, om man säger så. Det var, när Diablo 3 släpptes till exempel, så var det ju folk som inte kunde komma in och spela och folk hatade auktionshuset och alla möjliga sådana saker. Och sen har det gradvis förbättrats och omarbetats. Så jag tror säkert att det kommer vara en bättre upplevelse om typ ett halvår.
Ja, kanske. Frågan är, alltså, att custom maps, hela den grejen, kommer det skapas någonting? Kommer man kunna köra gamla saker? För jag antar att man inte kan ladda upp Dota som inte ägs av Blizzard, så att Blizzard helt plötsligt äger det och så är Dota 2 kört. Hela den grejen var en stor del av Warcraft 3 med tower defenses. Och,
ja, absolut. Det, om det är någonting jag har spelat i Warcraft 3, så är det just tower defense. Mm. Hela den biten.
Ja.
Men det är surt.
Det är surt.
Det är nästan lika surt som att ha munnar på fötterna. Har du munnar på fötterna?
Bara när jag spelar Donkey Kong. Ja. I Mario Kart till Wii.
Ja, precis. Uh-huh. Det finns ett fantastiskt Twitter-konto som heter Super Mario Bros. Som fokuserar just på Mario. Lite obskyra Mario-hemligheter som de lyckas gräva fram här och var. Och nu har det kommit fram att just Mario Kart Wii, Mario Kart-spelet till Wii. Om man kollar på Donkey Kong, alltså polygonmodellen för Donkey Kong när man väljer karaktär, då visar det sig att han har en
tånagel.
Ja, någonting märkligt på en av sina, eller ja, två av sina tår då. Och det visar sig vara ett texturfel som gör att han har muntexturen på sin tå.
Det var typ halva muntexturen fast ställd på sin sida.
Så det har blivit en grej nu att Donkey Kong har munnar på fötterna.
Ja, det är gott.
Ja, han kan känna smaken av allt han trampar på. Känna smaken av mark. Och då kommer ju naturligtvis följdfrågan. Det kan...
Fan. Du hade ingen följdfråga.
Jo, jag har en följdfråga. Jag insåg plötsligt som ett rådjur i strålkastarskenet vad den här frågan kan leda till. Vilka andra organ skulle vi vilja placera på andra ställen på Donkey Kongs kropp? Det här är inte... Det är tunn is.
Hans hår... Stig Helmer frilla. Som nipples.
Ja.
Ja.
Ja, men det är inte dumt.
Ja, lite så här... utstickande fast nedböjda.
Ja,
eller uppböjda.
Ja, då skulle man kunna kamma dem i olika frisyrer.
Mm.
Vilket...
Det kan jag med mina.
Ja.
Mm. Tur att det här är radio så du slipper se.
Ja, du sitter ju faktiskt naken just nu och kammar dina nipplingar. Som man ibland gör. Då är det väl kanske lättare att vara Platinum Games. Fan, vilka segways vi har i det här avsnittet. Det här är inte dumt. Spelade du The Wonderful 101 till Wii U?
Mm, några minuter.
Mm, jag gjorde det inte alls. I alla fall, The Wonderful 101 till, 101 till Wii U var ju ett kind of Pikmin-aktigt spel. Massor med karaktärer som krillar runt. Fast karaktärerna i fråga var superhjältar.
Mm.
Och Wii U var inte en konsol som gick så jättebra. Så många,
den försökte sitt bästa.
Ja, det kan man väl åtminstone säga. Men många av Wii U-spelen håller på att porta... Eller i allmänhet, många av Wii U-spelen, inte bara pratar om games, men Wii U's bibliotek håller på att portas över till Switch. Spel efter spel. Och Platinum Games tänker hoppa på det här tåget och vill konvertera Wonderful 101 till Switch. Och har startat en Kickstarter för det här. Och det är alltså... De sökte 475 000. De är uppe i 12,800,686 kronor för tillfället.
Fan.
Så det är liksom... De är en bit över 20 gånger vad de behöver. De har 30 dagar kvar på Kickstarten i skrivande stund, eller talande stund. Och det här är ett spel som de redan har liksom färdigt.
Ja.
Det är bättre än att ha munnar på fötterna.
Det är gratis pengar.
Mm.
Det tar pengar på fötterna.
12 miljoner kronor.
Mm.
Skulle man ha på fötterna. Har du några fler nyheter?
Ja, jag har ingen segway in i det dock. Men en nyhet som i alla fall gjorde mig lite intresserad är att Wizards of the Coast, alltså ägarna av Magic the Gathering och Dungeons and Dragons, startar en ny spelstudio som ska göra ett science fiction RPG. Och det är Archetype Entertainment heter företaget. Och det styrs av BioWare-veteraner.
Vilken del, nu är det flera olika komponenter här, vilken av dessa delar är det som tilltalar dig mest? Är det BioWare, veteraner, Wizards of the Coast, sci-fi, rollspelsgenren?
Ett sci-fi rollspel utvecklat av BioWare veteraner under Wizards of the Coast som jag tycker har ganska...
Jag tycker
inte
det fuskar.
Electronic Arts i hur de kontrollerar sina IP:n. Och det här är inte någonting som är just Dungeons and Dragons eller Magic, utan det här är någonting nytt de utvecklar. Men
om du fick byta ut en av dessa komponenter, att det inte var Wizards of the Coast, att det inte var BioWare-veteraner eller att det inte var ett sci-fi rollspel.
Antingen att det inte var Wizards of the Coast, att det bara var BioWare-veteraner som är ett sci-fi-spel.
Mm.
Eller att det inte var ett sci-fi-rollspel utan ett Dungeons and Dragons-rollspel. Fast vi har ju redan Baldur's Gate 3 på gång.
Så. Det låter med andra ord som att BioWare-veteranerna är det som du brinner mest för.
Tydligen.
Tänk vad man kan upptäcka i radio.
Ja, jag lär mig så mycket om mig själv.
Ja, lärde jag om BioWare också.
Slutligen har vi... Det är väl slutligen, visst är det en nyhet kvar?
Ja, vi kan väl säkert klämma in fler nyheter om du vill.
om vi vet några.
Om vi vill.
Någonting som utannonseras idag när vi spelar in på onsdagen, eller kanske var igår kväll, men jag såg det i morse, är att Dan Houser slutar på Rockstar.
Mm.
En av de två brorsorna.
Bröderna. Nu är det bara Sam Houser kvar.
Precis. Vi vet inte mycket om det här. Det har kommit ut ett vad heter det, meddelande, annonsering,
press release,
precis, från Rockstar eller Take-Two, som säger det att han just ska sluta efter att ha haft en lång paus sedan i vår 2019. Efter Red Dead Redemption 2 så har han valt att lämna företaget. Jag vet inte vad han ska göra härnäst, och vi vet att Sam är kvar på Rockstar, det har bekräftats. Jag läste någonting om att man spekulerar i att det kommer komma mer nyheter om det här imorgon torsdag. När ni lyssnar så har det här troligtvis redan kommit ut då. Att det kommer rapporteras i Take-Two's kvartalsrapport.
Mm.
På något sätt.
Ja, den Hauser får väl börja utveckla indie roguelikes som alla andra. Det är väl det man gör nu för tiden.
Det är det som fångar mig.
Ja, nej, men vad tycker vi om det här då?
Jag känner ingen stark känsla.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Men jag tycker det är anmärkningsvärt.
Mm. Rockstar är ju kända just för sin attityd. Det är ju det företaget. Visst, de gör stora öppna världar också, men mycket sin attityd.
Attityd och satir kanske.
Ja, och ur det perspektivet är det lite trist att förlora en
rockstar.
Nej, men en grundare helt enkelt. Men samtidigt, vad fan, World of Warcraft? Nej, inte World of Warcraft. Grand Theft Auto 5 utvecklades av över 1000 personer.
Ja, det finns inte en person som gör ett spel.
Nej, speciellt inte på den här nivån.
Nej.
Så jag tror ju inte att vi kommer märka någon större skillnad.
Ja, det var Dan som var mycket creative lead, skrev så här story, va? Eller blandade ihop honom med Sam. Jag har inte så stor koll på de två.
Jag tror att Dan var kreativ, ja.
Ja. Så det är väl, han hade väl lite så här huvudriktningen för Red Dead Redemption 2 och så vidare som folk prisade. Jag tycker inte att det bästa med det spelet var berättandet eller storyn.
Nej. Och i, ja, med största sannolikhet är ju GTA 6 nästa Rockstar-spel. Och efter alla dessa tidigare GTA-spel, så den serien har ju en tydlig riktning ändå. De 999 personerna som blev kvar på Rockstar ska nog lyckas få det här skeppet i hamn på något jävla vänster, även utan Dan.
De löser det.
Ja, vad taskar vi med Dan Hauser?
Ja, fuck han.
Sen är det inga fler nyheter, va? Eller jo, det gick ett rykte om att Insomniac kanske eventuellt kommer släppa Spider-Man 2-spelet först nästa år, men släppa ett Ratchet & Clank till PS5-releasen.
Jaha.
Kul.
Där ser man. Hahaha. Ha, ha. Jag har inte spelat något Ratchet & Clank, så jag har ingen relation till det.
Måttligt kul. Jaha, vad har vi spelat då?
Inte ett skit förutom WoW och Binding of Isaac.
Men
du då?
Jaha, det är upp till mig det här alltså.
Ja, jag har ju sett någonting, men jag har sett singular och du har spelat plural.
Ja, jag börjar. Jag har inte spelat jätteheta saker. Jag har fortsatt lite i Dragon Ball Z colon Kakarot, vilket är kul, tycker jag, som gillar Dragon Ball. Men mer om det i förra avsnittet.
Mm.
Och inga nya direkta upptäckter från min sida. Jag har spelat lite halvgamla spel och ett inte fullt lika halvgammalt spel. Mitt nyaste spel är från i somras.
Wow.
Jag börjar med det. Blazing Chrome har jag spelat.
Det vet inte jag vad det är. Är det ett co-op-spel som du har spelat på dina co-op-kvällar?
Nej. Men Blazing Chrome, det är ju retro, ny retro, alltså det är Contra 3. Fast nyproducerat och aha, ett nytt spel. Det, nu sitter du och kollar upp det här. Ja, Racing Chrome. Det
är kul. Det igen.
Nej, okej. Okay. Det är tvådimensionellt sidskrollande action skjutar röjar spel.
Mm.
Jag tycker att Contra 3 alternativt av Super Protector är ett kalasbra Super Nintendo-spel. Och Blazing Chrome är typ samma spel. Eller samma... Jo, ja. Det är Contra 3. Och det är väldigt kul att återuppleva Contra. Den här typen av Contra tycker jag. Det är tajt.
Contra andra typer av Contra då, eller?
fy fan för dig.
Oh.
Fan, David. Jag tycker att det är synd att det senaste officiella Contra-spelet från Konami, det vill säga Contra Rogue Core, är det senaste officiella kontraspelet. Jag tycker att Blazing Chrome borde vara ett officiellt kontraspel. Jag tycker att Konami borde ha insett att det här kontraspelet vi håller på med, det är skit. Vi köper upp Blazing Chrome istället och byter namn på det, och så får det vara kontra, och så får vårt kontra Rogue Core byta namn till typ Dude Bro Action istället.
För då hade
man inte pajat kontraserien. Eller fan, kontraserien är ganska pajad överlag, tyvärr. Nej, men det är ett tight, kul actionspel för folk som gillar hur actionspel fungerade i början av 90-talet. Jag skulle väl kanske säga att Contra 3 fortfarande är ett bättre spel. Fast det är svårt att säga också, för jag har spelat det så många fler gånger. Hade Blazing Chrome släppts i början av 90-talet och Contra 3 hade släppts nu, då hade jag kanske tyckt annorlunda.
Mer muskelminne och nostalgi än.
Ja, lite så. En kul grej som Blazing Chrome gör, det är att det är ju... Det försöker, eller det utger sig för att vara ett 16-bits actionspel med allt det betyder. Sen när man har klarat spelet så ser man en så här loading CD track nere i nederkanten på skärmen och en liten snurrande CD-skiva, och så hör man ljudet av en CD-skiva som snurrar och hackar runt. Och sen spelas eftertextlåten som har CD-kvalitet. Och är en så här riktig 80-talsdänga med reverb-trummor och hela kitten.
Och så här gated reverb, eka för alltid.
Ja, trummorna ska låta...
Ja, fy fan, jag hatar det ljudet. Jo, det är verkligen avskyddat.
Fint. Då ska du kanske inte klara Blazing Chrome. Kör Nej. Fram till och med till sista bossen. Sen
ska aldrig klara det.
Ger du dig där. Mm. Jag tycker att det var kalas. Bra spel i alla fall. Blazing Chrome. Och för tillfället tror jag att Blazing Chrome-utvecklarna håller på med något ninja-aktigt spel som är deras nästa projekt. Vill du prata tittat, eller ska jag norpa ett till spel?
Ta ett till spel, du.
Vill du höra om Human Fall Flat?
Ja.
Ja, okej. Har du spelat Human Fall Flat?
Nej, men jag tittade en del. Inte stream, men så här. YouTube-videos på haha, kolla vad roligt jag har. Det ser kul ut.
Det är kul. Det är
kåp.
Ja, det är dråpligt framförallt. Mm. Det är fysikpussel som man kan spela två spelare i splitscreen. Och jag älskar konceptet splitscreen. Jag tycker att alla spel borde ha splitscreen.
Inside.
Splitscreen. För fan. Nej, men man är två stycken små gubbar som ska lösa pussel genom att manipulera fysiska objekt, och gubbarna är lite lullar fram lite på något konstigt sätt. De ser, det är lite, nästan lite fyllefasoner över dem. De har någon gungande, raglande gångstil, och de kan greppa tag i saker, men i och med att spelet är så fysikdrivet så det blir liksom...
De går inte lika mycket som de jigglar fram.
Ja, precis. Det finns någon slags inbyggt komiskt element bara i hur fysiken fungerar i spelet. Som sagt, man kan koopa det med en kompis, vilket man definitivt bör göra. Man kan koopa det med flera kompisar om man kör online, men det gör inte jag. Och tillsammans så kan man göra flera fysiska grejer. Fan, det här lät lite snuskigt. Man kan, om man tar tag i varsin ände av en planka så man kan man lyfta den. Eller så kan man kan ta tag i varandras händer och börja dra runt varandra till exempel.
Jag tror jag mest har sett videos när folk förstör för varandra.
Det kan man varandra. Också göra om man är en förstörare.
Mm.
Ja, det är kul att förstöra och hålla på. Det är lite märkligt. Det är ju som sagt... ett roligt spel i grunden, ett dråpligt spel, ett humoristiskt spel, men soundtracket och stämningen är inte alls kul.
Jag vet inte om jag har hört soundtrack.
Det är liksom ett melankoliskt soundtrack. Det är lite nedstämt och
det är lite som Mount Your Friends.
Jag har inte mountat mina friends.
Men du vet vilket spel det är?
Jag kan inte se det framför mig, men jag kan bildgoogla.
Det finns säkert på fel plattformar, men hur jag spelade Back in the Day var ett indie-spel på 360. Så det var en separat butik och man behövde gå in och hitta skumma saker. Man är...
Ja, men right. Är det
precis, man är typ brottare som har penisfysik och så styr man både sina händer och fötter genom att hålla varje lem av de fyra armar och fötter har
varsin... Tala för dig själv.
Har varsin knapp, så typ X, A, B, X, Y är olika. Och när du trycker ner en sån knapp så släpper du taget och så fäster du någonstans. Om den nuddar någonting när du släpper så håller du fast. Då ska man klättra upp på en get först och då sätter man en nytt höjdrekord och då ska nästa spelare komma lite högre än det och så bygger man omöjliga skumma torn. Och det har jättedramatisk musik. Dramatiskt melankolisk går emot varandra. Dramatiskt dystert. Inte dramatiskt det här, det är en episk strid på Arams slagfält eller?
Human Fall Flat, det har snarare just lite nedstämt. Lugnt, men det finns en liten, det är lite vemodigt, lite sorgligt. Och det blir en väldigt konstig dissonans när man vaggar runt med de här konstiga karaktärerna som snubblar på saker och ting och så här, slänger saker på konstiga vis och mycket, mycket märkligt. Det är lite otydligt också i hur man ska gå vidare på vissa banor, vilket på sätt och vis är kul, för då får man, det ger en bra känsla av att man löser pussel på sitt eget vis. Men ibland så kan det uppstå situationer där man överhuvudtaget inte vet åt vilket håll man ska gå. Och det är ju lite trist att vara fast i en sån situation.
Kan man tycka.
Ja, kul spel om man är två och gillar fysik.
Haha. Jag har kollat på Bojack Horseman som nu har haft sitt sista halva säsong. Har du kollat på Bojack Horseman?
Nej, men jag har sett det på bild. En häst har jag sett på bild.
Jajamän. Har du någon uppfattning om serien?
Nej, men jag har sett en häst på bild.
En häst på bild representerar nog huvudkaraktären i serien som heter Bojack Horseman. Det blev 5 säsonger, tror jag. Kanske 6, det spelar ingen roll. Handlar om en washed up skådespelare som hade sin sitcom under 90-talet som hette Horsin' Around, där han var en pappa... blev fosterpappa till 3 stycken människobarn.
Är han en häst?
Han är en häst. I den här världen så existerar, alltså alla möjliga olika sorters djur är också humanoider.
Det är som Final Fantasy 9.
Ja, utan chocobos. Typ. Så det är lite som att det är olika etniciteter snarare än olika raser. Eller arter. Det är flera år i framtiden. Eller det är nutid. Och han är bitter, medelålders och...
Häst?
Häst. Säsong 1 handlar om att han ska skriva en memoar. Eller en biografi. Och lyckas inte komma någon vart med det. Så de anställer honom en ghostwriter som ska skriva åt honom. Som han sen blir lite förälskad i. Och ja, hon blir en återkommande karaktär tillsammans med en massa andra. Det växer hela tiden konstant.
Är hon häst?
Hon är inte häst, hon är en människa. Som är gift med en hund. Det har många... Det är en komediserie i grunden. Men det är väldigt... dramatiskt och väldigt tungt. Alltså tyngre än många serier vid vissa tillfällen. Tar upp väldigt jobbiga ämnen och urjobbiga vinklar. Men på ett väldigt bra sätt. Det är sällan problematiskt. De problematiserar beteenden snarare än att belysa att så här ska man vara. Bojack Horseman är inte... man har empati för honom men han är inte sympatisk. Inte empatisk heller för den delen. Väldigt självisk, gör fel val nästan konstant.
Lite som Saul från Better Call Saul kanske?
Ja, inte helt orättvis jämförelse. Och det är skumt hur bra det funkar med den här det här enorma allvaret och stora jobbiga frågor såsom att utesluta någon från, eller att kasta någon under bussen för att det visar att den är homosexuell, till cancer, till att se sina föräldrar gå dementa, sexuellt utnyttjande, våld, allt det där tillsammans med jättedumma ordvitsar. Det passar mig perfekt. Mycket, mycket djurskämt. Jag såg en video idag på jobbet medan jag inom citationstecken jobbade, där skaparen fick, han pratade om serien och blev frågad vilket som var hans favoritdjurskämt i serien. Och då är det en scen från en begravning där en person snackar med en utter. Eller en utterperson. Så de snackar om någonting. Och sen säger den här personen, I'll let you get back to your business. Och så går uttern till två andra uttrar. Om det var uttrar, något djur. Och engelska samlingsordet på uttrar är a business of others. Samma sak som a murder of crows. Och, massa sånt där dumt. En kossa som är väldigt så här, arg och irriterad. Hon jobbar som en servitris på en restaurang och någon beställer in en steak.
Ja. Du sa att det var 6 säsonger långt.
Kanske 5.
Eventuellt. Ja, 5 till någonting 6 sånt. Säsonger. Det är ganska mycket.
Runt 10 avsnitt 20-30 minuter.
TV-serier mår i regel inte bra av att vara långa. I princip varenda TV-serie som någonsin har gjorts är för lång.
Ja.
Har den här hunnit hoppa hajen, tappa bollen,
nej,
rabbla bort sig?
Den förändras lite grann, men jag kommer absolut sakna den här och kommer se om serien. Jag tror den hade kunnat överleva några säsonger till. Den har inte slutat av egen vilja, utan Netflix kanslade.
Det kanske på något sätt är det mest barmhärtiga ödet en serie kan ha på något sätt. Att inte få bestämma själv över sin egen död.
Slutet i alla fall var väldigt, för mig i alla fall, väldigt tillfredsställande. Det känns som att de inte avslutade allting. Man har en känsla av att det här fortsätter på något sätt, och saker är kanske inte lösta. Det är alltid nya saker som är drivande i storyn och känslor och beteende. Mycket handlar om att BoJack försöker bli en bättre människa. Eller inte ens det försöker framstå som en bättre människa, sen försöker vara det, misslyckas med det. Det är konstant återfall. Det är inte riktigt någon karaktärsutveckling i antal poäng som bra människa slash häst. Men det är en personlig utveckling i ett bättre en bättre förståelse av honom själv som person. Nej, kan jag inte rekommendera den nog, tror jag. Riktigt, riktigt bra.
Finns på Netflix?
Finns på Netflix.
Om man håller ut kik efter en häst. Som är tecknad.
Korrekt.
Det kanske jag ska göra.
Jag tycker du ska göra det.
Kanske det, kanske. Jag har spelat, och vi nu ska avrunda detta segment, så har jag spelat ett spel som heter Timespinner. Har du spelat ett spel som heter Timespinner någon gång?
Nej, men jag har spelat Timesplitters.
Ja, nästan samma sak fast inte alls.
Det är mer spin på det här.
Ja, och det är 2D och inte 3D FPS, utan det är istället ett 2D Metroid. Eller Metroidvania, om man ska använda den termen.
Jag är såld. Eller jag är nyfiken i alla fall.
Ja, och det är ju av någon jävla anledning, i princip varje gång det dyker upp ett någorlunda välarbetat Metroidvania, så blir jag peppad.
Ja, det är en toppengenre.
Ja, och liksom bland det första jag tänkte när jag i vuxen ålder lekte med tanken att så här, man kanske skulle göra ett tv-spel någon gång, det var så här, då ska det vara ett Metroidvania. Det är någonting med den här genren som bara, jag vet inte.
Är det här en spoiler inför andra halvan av 1980x?
Hoppsan. Ja. Kanske blir ett
väldigt liten Metroidvania som är klar på några minuter.
När man går runt och är emo på 80-talet.
Ja.
Fast i labyrinter.
Oj.
Nej. Time Spinner i alla fall är ett lite trögstartat Metroid. Men det tar sig ganska fort. Det är jag kan önska att det var så här som typ Bloodstained såg ut. Det här är kärleksfullt handpixlad 2D, inte ganska generisk 2,5D byggd på polygoner. Det här är ett snyggt spel. Och det fan snygg pixelgrafik ska man inte underskatta. Så det är snyggt. Det har fint soundtrack. Fin musik. Det är hyfsat traditionellt ändå. Man spelar som en karaktär som har hamnat lite fel i tiden, kan man väl säga. Efter ett tag så lär man sig transportera sig mellan två olika tidseror, som är två olika liksom sidor av samma värld. Och det i sig är inte, det är ingen jättenyhet. Det finns till och med
Titanfall 2.
Ja, dels det. Nej, men jag tänkte att det finns till och med andra Metroidvanias som gör det här. Metroid Prime 2 har ju den här Dark Aether-världen till exempel. Castlevania Harmony of Dissonance på Game Boy Advance kör också liksom dubbla slott. A Link to the Past för den delen kör Dark World.
Jag har tydligen klarat A Link to the Past.
Utan att märka det?
Jag började spela det på Switch. Och sen så tänkte jag för någon vecka sedan att jag kanske ska fortsätta med A Link to the Past. Men då var jag redan vid Ganon.
Är det någon som har spelat i smyg?
Nej, det är det inte.
Så du spelade igenom det men räknade med att det skulle vara längre än vad det i själva verket var, eller?
Det kan vara så att jag aldrig besegrade Ganon bara. Men jag har alla heart containers och all rustning och sånt. Jag guidade, absolut.
Och du tog 3 medaljonger i Light World och du har tagit alla kristaller i Dark World.
Jag vet inte hur mycket det går att skippa och samtidigt ta alla heart containers.
Ska man ta sig in till Ganon så behöver man ju... Eller finns det ett hål i pyramiden?
Det finns ett hål i pyramiden.
Ja, då har du ju klarat Tower of Ganon.
Ja.
Vilket har gjort att Ganon har flytt till pyramiden.
Ja.
Ja, då har du klarat det så när som slutbossen.
Kanske inte tagit slutbossen, men jag kommer inte ihåg.
Ja. Hett tips, använd silverpilar.
Ja.
Time Spinners har också två eror. Och det är ett kul koncept som ännu inte är uttjatat. Jag tycker det funkar i Time Spinner. Jag skulle gärna se det igen om det dök upp i ett framtida spel. Vad mer kan man säga om det här egentligen? Alltså det är som sagt väldigt traditionellt. Det har en tidsstopparmekanik i och med att det liksom leker med hela tidstemat hela tiden. Så man kan pausa tiden och det används ibland för vissa pussel där man pausar tiden och sen hoppar på fiender som då fryser fast i luften och använder dem som plattformar. Men det här används så pass sällan så man hinner glömma bort att mekaniken överhuvudtaget finns mellan situationerna. Så ofta blir det så att, eller det blir inte ens ofta, utan vid ett par tillfällen i hela spelet så förstår man inte vad man ska göra. För man kommer fram till en dead end.
Men det är en input du kan använda?
Ja, det är en förmåga som man typ alltid har.
Så det kanske är ditt fel som inte använder
det kanske
grilla.
Det kanske jag som är helt dum i huvudet. Men må så vara, då den här mekaniken i kombination med mitt dumma huvud gör att jag kör fast för att jag har glömt bort att jag kan pausa spelet eller pausa fienderna.
Men det är lite av en klassiker faktiskt. Inte just den mekaniken med att en mekanik används på sällan att man glömmer bort den.
Det är en fin balans där också, för använder man den för ofta då blir det ju bara gimmickartat och är inte den mekaniken i sig jävligt kul så blir det tråkigt. Och så jävla kul är det inte att pausa alla fiender i luften när man dessutom bara använder det för att skapa plattformar i luften. Så en liten felbedömning där kanske. Jag skulle nog hellre ha skippat den spelmekaniken helt och hållet i det här fallet. Jag ska inte spoila handlingen, men jag tyckte att slutet var lite fint och lite liksom i all sin enkelhet lite tänkvärt och just lite gripande på något sätt.
Nice.
Med pixelmått mätt.
Vad finns det på för plattformar?
Jag spelade på Switch. Det finns på fler plattformar än Switch.
Då ska jag nog skaffa det till Switch. Det låter som min typ av spel.
Ja, det är snyggt handpixlat Metroidvania. Som sagt, ge det lite tid. Första typ området känns lite småtråkigt, men sen tar det fart. Det är inte jättelångt heller, vilket
är nice.
Så ja, sen har jag inte spelat något mer.
Nej,
och inte jag. Jo, jag har spelat Halo 2.
Ja.
Det är Halo 2, fortfarande.
Och vi har inte några kommentarer och vi har ingen Sandra, så det blev ett kortare avsnitt den här veckan.
Ja, vi försökte bjuda in en annan person, men den andra personen tyckte att vi var ute så sent, vilket vi var.
Verkligen.
Så vi får vara bättre på att bjuda in personer i tid nästa gång, så kanske vi inte sitter i den här jävla sitsen.
Men det är ju ofta när vi bjuder in personer för att någon av oss inte kan, och det meddelar vi på dagen.
Ja, då,
och vi spelar eller inte precis ens,
inte ens dagen, utan snarare eftermiddag.
Ja, efter lunch.
Mellan sen eftermiddag. Ja. Framåt tre tiden hör vi av oss till någon så här: hej, vi har inte snackat på ett år. Vad gör du om 2 timmar?
Ja, det kan
befinner du dig i Stockholmstrakten? De flesta säger skit ner dig.
Ja, mycket sånt faktiskt. Vill du lämna en kommentar på det här avsnittet kan du göra det på vårat Instagram-konto som heter Tredje gången podd. Du kan även skriva till oss privat på Twitter. Jag heter @Isrin.
Jag heter @Victor_Sjostrom.
Och vill ni skriva till Sandra kan ni göra det på @Sandified. Vi hörs väl nästa vecka tycker jag.
Det gör vi. Ha det bra.
Ciao.